och välkommen till Känslosmart-podden där tanken möter känslan. Idag är det jag, Maria-Pia, och jag är tillsammans med Elin Lundberg. Du ska få presentera dig själv alldeles strax. Men Anna är alltså inte med, utan det är jag och Elin här idag. Och fokus idag är anknytning och känslor. Och varmt välkommen, Elin.
Tack så mycket.
Da-da-da-da! Jag önskar att vi hade haft lite fanfarer här. Ja. Jätteroligt att du ville vara med. Vill du börja med att presentera dig, vem du är och vad du gör?
Ja, jag är legitimerad psykoterapeut sedan några år. Men innan det har jag jobbat över 20 år som socialarbetare, socionom. Och de flesta av de åren har jag jobbat med människor som vill komma och prata, som kurator och familjebehandlare. Så från 0 till 50-60 års åldern har jag mött i många år. Och jag har nu en egen firma, så nu jobbar jag med terapier. Jag jobbar som föreläsare, jag skriver böcker, säljer webbkurser. Ja, lite allt möjligt sådär då. Och ett av mina ämnen som jag brinner mycket för är anknytning och relationer och känslor, kan man väl säga, ingår i det.
Ja, och vi träffades tidigare i vår här. Jag gick en utbildning just i anknytning hos dig och kände direkt att wow, det här vill vi ju fördjupa oss i podden. Och jag läste din bok som jag tycker är en fantastisk bok som heter Håll om mig, släpp mig fri, om barns anknytning till föräldrar. Och den tänker jag att vi återkommer till lite längre fram i samtalet. Men om vi bara först ska etablera så här, vad är kopplingen mellan anknytning och känslor? Vad skulle du säga om det?
Då skulle jag säga så här, att känslor är ju hur vi handskas med vardagen. Eller hur vi handskas med oss själva och omgivningen, relationer och allting sånt. Och egentligen är lite anknytning samma sak eller samma fenomen. Hur överlever från början då det lilla barnet i miljön med maximala chanser att klara sig bra? Så både känslor är till för att guida oss och anknytning är ju också till för att guida oss. Hur ska jag göra för att bli så trygg som möjligt? Ur den lilla bebisens perspektiv då. Men sen fortsätter vi ju det vi lär oss som små om vad som ger bäst skydd. Det fortsätter vi ofta att använda även som vuxna. Och då ingår det i då hur handskas vi med känslor. Sina egna och andras blir liksom en del i det. Så det finns jättemycket kopplingar.
Ja, eller hur? Jag tänker att egentligen går det inte att separera de här två begreppen. Nej. För de hänger verkligen ihop om man tittar liksom hur man förhåller sig i sitt liv till andra och också till sig själv, tänker jag. Mm.
Och både kunskap om känslor och vad de fyller för funktion är ju kunskap som också går att koppla till kroppen. Att det finns kroppsliga reaktioner kopplade till varje känsla. Vad vi vet eller tror idag då i alla fall. Det kan ju ändras, så är det med all kunskap. Men det är samma med anknytning. Att man ser att det också är från början liksom ett biologiskt system. Med kroppsliga reaktioner och utsöndring av hormoner och stresshormoner, kärlekshormoner och så vidare. Så att det finns även där en koppling, tycker jag, till biologi.
Men om man nu inte känner till anknytningsteorin så väl, ska vi liksom också berätta lite om den, lite kort bara för de som lyssnar?
Ja, men då om jag skulle göra väldigt korta versionen så skulle det vara att man för kanske 70 år sedan ungefär upptäckte att det viktigaste för vår överlevnad är att vi har andra människor runt oss som tar hand om oss. Och att det då, när den lilla bebisen föds, så måste den lägga ett band, ett osynligt kärleksband till en vuxen person för att försäkra sig om att det finns någon vuxen som tar hand om den. Och så här tänker ju inte bebisen, men den kravlar mot vuxna i rummet. Ofta är det ju då kanske mamman, om det är någon som har fött bebisen då. Så genom att bebisar har personer runt sig som kan skydda och ta hand om dem, så ökar chansen till överlevnad. Och då är det så fiffigt, eller vi är så fiffigt designade, att bebisen har då det här anknytningssystemet, att den vill kravla och krypa mot en trygg, snäll person, oftast en förälder. Och sen är vi vuxna då utrustade med ett behov eller ett system för att vilja ta hand om andra. Och det ser vi ju, ja, dels märker vi det om vi träffar bebisar eller hundvalpar eller någon som har tappat något, så kan vi få en impuls att hjälpa till. Men vi kan också se det, tänker jag, nu i coronatider, att väldigt många vill hjälpa till. Vill hjälpa grannen, vill distansera sig, vill tillverka handsprit, ja. Det finns alla möjliga.
Har det där systemet något namn?
Omsorgssystemet kallas det för.
Mm.
Så det är designat för att den som har behov ska bli omhändertagen av den som har potential eller krafter, kanske. Styrkor, förmågor. Och då får vi de nyfödda, små barn, men också äldre som behöver hjälp. Vi får dem att klara sig och överleva och kunna hjälpa till. I flocken var det kanske för 200 000 år sedan på savannen. Men idag i samhället då, att vi hjälper varann för att det ska gynna oss alla på sikt.
Mm.
Så att man kan ju se det även idag, tänker jag, nästan. Och särskilt mycket nu i coronatider, hur vi faktiskt också har ett behov och mår bra av att ta hand om andra.
Mm. Och att jag tänker att vi har ibland glömmer bort i vår liksom moderna värld att vi är väldigt biologiska varelser. Ja. Att det är någonting, men just när man tittar på oss ur det här liksom evolutionära perspektivet och vilka funktioner våra reaktioner och våra beteendemönster har. Alltså det är väldigt, väldigt spännande. Och vi skulle kanske må bättre av att koppla liksom oss själva lite mer som biologiska varelser för att förstå.
För jag tänker då, för dina eller era lyssnare som är intresserade av känslor, så kan man nästan tänka att det här är två också. Det räknas ju inte som känslor, anknytningspåslaget, men det är ju en känslomässig upplevelse när man längtar efter sin anknytningsperson. Och det gör ju den lilla bebisen som gråter och skriker när föräldern lämnar rummet, eller en ettåring, tvååring eller en sjuåring som inte vill vara ensam i en ny miljö. Den kommer ju liksom larma och låta för att få den här kontakten igen. Men vi får ju också ett påslag av massa olika känslor när vi antingen vill av ömsinthet ta hand om någon, eller om vi blir rädda för att tappa bort vårt barn eller så är det ju jättekopplat till mycket koppling till känslor. Mm. Känslorna vägleder oss, hjälp till, skydda ditt barn, det här är farligt och så vidare. Så att om vi inte hade känslorna så skulle ju inte anknytningssystemet heller riktigt funka, tänker jag mig. För att det bygger ju på att känslorna vägleder vilka behov finns. Hos det lilla barnet, egentligen hos tonåringen, nu då hos de som sitter ensamma isolerade. Att vi kan liksom föreställa oss hur de känner sig, och då kan vi också gissa kring vad är det de behöver. Ja, kanske social kontakt eller att någon går och handlar eller vad det kan vara.
Mm.
Så att känslor är ju vägvisare och liksom framkallar antingen i det här fallet då anknytningsbeteenden, att kravla, skrika, vilja vara nära kroppen, och för oss som vuxna då att lyfta upp barnet, gå närmare, kanske skydda det, få någon annan att backa. Och så vidare.
Mm.
Så det finns en jättetät koppling.
Mm. Men jag tänker det här då, det var ungefär 70 år sedan som man började.
Ja, på 40-talet.
Ja. Ah. Då hade man en annan syn på barn än vad vi har idag.
Ja.
Kan du inte bara kort berätta lite om den här teorin, grundbultarna i den och hur den har liksom, vad vi har lärt oss?
Som tidigare då, i början på 1900-talet, så tänkte man sig mera, det kallas för skafferiteori, man tänkte mer att barn hade mera konkreta behov, och det har de ju också för all del, att man byter blöjorna, att man får mat, att man kanske får välling eller vätska, att man är torrt klädd och så vidare. Och då så förstod man inte riktigt att det här kärleksbandet nästan är mer viktigt. Och för det här är ju en teori, men en teori är då att på savannen när vi levde där, vilket vi har gjort under större delen av vår historia. Det är ganska kort tid, kanske 40 000 år som vi har varit ute och rört på oss i världen. Men där var det så att de faror som finns på savannen, lejon, att, ja, skorpioner, att det blir plötsligt väldigt varmt eller kallt, gör att ett barn som tappar bort sin anknytningsperson eller förälder, den är död inom en timme. Så det, då spelar det ingen roll om man har en ren blöja, det hade de väl inte då, men om man har liksom torr i rumpan eller har ätit, för att när lejonet kommer så har det ingen betydelse. Så att det Bowlby då, John Bowlby, han var den som formulerade den här teorin på 40-talet, det han observerade var att barnen verkar sätta kärleksrelationen före mat, vätska, torr blöja. De blir helt förtvivlade när de blir inlagda på sjukhus utan föräldrar eller under andra världskriget när vi skickade barn till främlingar för att de skulle besparas bomber och död. Men barnen, ja, de fick maten, de fick värmen, kanske någon kram, inte vet jag. Men de blev ändå helt förtvivlade av att säras från sina föräldrar. Och då tänker man att det är det här anknytningssystemet som liksom larmar att har jag inte min förälder i närheten, ja, då är jag död inom en timme.
Mm.
Och vi känner ju samma sak, motsvarande panik. De flesta föräldrar, jag själv också, tappar ju någon gång kanske bort våra barn. Jag tappar bort äldsta sonen på Liseberg. Och den panikkänslan som jag och min man får i kropp, alltså rädslan som bara väller över en.
Jag får gåshud bara du pratar om det, för minnet av det är så starkt när man gör det där händer.
De flesta råkar ju ut för det. Eller att man kanske drömmer, innan jag skulle bli förälder så drömde jag att jag klev av bussen och lämna vagnen på bussen och så här, som förberedelse för att det här är något som vi vet är farligt, att tappa bort vårt barn. Men man kan ju ändå tänka att på Liseberg så finns inga bilar. Det finns troligtvis inte jättemycket pedofiler. Utan det finns många snälla vuxna. Så han är antagligen inte i någon stor fara. Men det spelar ingen roll. För biologin drar igång. Och aktiverar både mig och min man att börja leta. Men just vid det tillfället så drog även biologin igång hos en förbipasserande kvinna som såg att min son då hade satt sig ner på en bänk och började gråta. Han var kanske 5-6 år. Och hans tårar och utsatthet väcker hennes omsorgssystem, så hon går direkt fram till honom och tar hand om honom och ringer till oss. Så att jag skulle tippa på att det tog några minuter hela den här incidenten. Men skräcken som jag känner då, eller vi när vi tappar bort våra barn, den är ju från savannen. Att vi liksom intuitivt känner att det här är jättefarligt.
Vilka starka krafter det är alltså.
Ja, jättestarka krafter.
Ja. Och det här är någonting som är, man kan ju nästan bli, känna sig lite löjlig efteråt efter en sån här grej. Eller, alltså att det också är någonting som man skrattar lite åt. Ja. Och är man själv inte där eller har upplevt det, så kan det vara svårt att förstå hur starka krafter det är. Kanske om man själv inte har barn eller inte har tappat bort sitt barn än.
Ja, precis. Ja. Nej, men jag tänker att det är också ett sätt att köra över andra känslor. Jag försöker hålla känslofokus här då.
Ja.
Jag kan ta ett annat exempel när vi tappar bort vårt ganska vilda barn på Fyrishov, en sån här badanläggning här i Uppsala. Och vi har ju olika känslor för att vägleda oss. Och en ganska viktig känsla för att kunna leva bland andra är ju skam. Att inte bete sig konstigt och inte inkräkta på andra och så vidare. Men den skam hejdar oss ju också från att bete oss då. Överhuvudtaget bete oss liksom konstigt. Och när då vi tappar bort, då, han var nog kanske bara 3 år, inne på ett så här äventyrsbad. Då, Om jag hade då hunnit känna skam så hade det kunnat, och hejdat mig, så hade han kunnat hinna drunkna.
Mm.
Så då kan man säga att liksom det här larmet som bränner av gör att det blir det enda viktiga. Alltså rädslan blir det ju då, paniken. Mm. Och knockar bort skamkänslan. För det jag gjorde då i denna situation var ju att ställa mig rakt upp och ner. Och bara skrika rakt ut.
Ja.
Typ så här, mitt barn. Jag har tappat bort mitt barn. Ungefär så, som en galning. Och jag är ganska hetsig i mitt humör också, ska jag väl säga. Så jag får mycket kräm liksom i känslorna. Men det som händer då är ju att det blir liksom helt knäpptyst. Alla föräldrar liksom isnar till. Jag lyckas ju smitta då hela Fyrishov med skräck. Vilket är supereffektivt. För att alla isnar till och börjar leta och titta. Liksom så här, vad är unge? Finns det en unge här som kan drunkna och så vidare. Så att det är ju liksom designat för överlevnad.
Mm.
Min man är inte riktigt lika snabb i sina reaktioner. Så han lufsade istället runt och letade efter ungen. Vilket ju också var väldigt funktionellt, kan man säga. Och så skämdes han och kopiöst över hur jag stod där och vråla. Så det är väl också i och för sig en poäng att vi är lite olika i hur starkt vi känner känslor.
Mm.
För han hittar ju ungen då dessutom. Som bara hade gått kanske 30 meter och stod och tittade på någon rutschkana.
Mm.
Så inget farligt hände, men min kroppsliga anknytningsrelation där hade potentiellt sett kunnat rädda honom.
Mm.
Och körde över den här skamkänslan som normalt sett ska få oss att inte stå och vråla på Fyrishov. Liksom.
Just det, för det är väl alltid så att rädsla trumfar alla andra känslor när den kommer så där kraftfullt, är det inte så?
Jo, ofta gör den nog det när den kommer så där kraftfullt, fast skam.
Ja.
Har man väldigt mycket inlärd skam och är väldigt skambenägen så kan ju faktiskt det
ta över
ja. Rädslan.
Ja, det är sant. Ja.
Att det här är så pinsamt så att jag säger ingenting.
Mm, mm.
Det tror jag många föräldrar kan känna igen sig i. När man har en liten bebis kanske. Och den inte gillar främlingar. Det finns ju viss ålder på bebisar när de inte tycker så mycket om främlingar. Och då har vi nog alla varit med om att liksom tant Agda kommer och försöker slita bebisen ur händerna på en. För att hon tycker minsann att hon är den bästa bebishanteraren. Och så ser man att det här vill inte min bebis. Men skammen. Så att egentligen blir vi liksom, vi blir rädda och känner omsorg för bebisen, att bebisen ska slippa tant Agda. Men skamkänslan som skulle uppstå av att hejda Agda och säga, hörru du, min bebis vill inte det här, den kan ju bli större då.
Just det. Mm.
Men i och för sig, det här är ett vardagligt exempel, det är ju inte en farlig situation. Är det riktiga faror, då tror jag de flesta av oss bara, eller många av oss, skriker och gör det som måste göras.
Men jag tycker att det är två väldigt bra exempel som beskriver liksom de här systemen vi har som hela tiden är igång. Ja. Att man ska vara medveten om det här. För att vi är ju ofta väldigt känslostyrda utan att vi vet om det generellt sett. Ja. Så. Men när det gäller anknytningen sen då, så finns det ju både trygg och otrygg anknytning. Och Vad kan man säga om det? För jag tänkte säga att vi ska komma in på just här. Hur märker man vilken typ av anknytning man har i sina relationer, i sin vardag sen?
Man kan väl säga så här att nu har vi varit in och nosat på de här liksom ursprunget och förklaringen till varför vi har de här anknytningsbeteendena och omsorgsbeteenden. Det är ju överlevnaden då. Men sen så, och allt handlar om att barnet ska få så mycket skydd som möjligt. Och att barnet ska kunna anpassa sig efter den miljö som barnet föds in i. Och om barnet då föds in i en till exempel väldigt farlig situation. Där det kanske finns en våldsverkare eller väldigt aggressiva vuxna till exempel. Så är det livsavgörande att den lilla bebisen kan anpassa sitt beteende efter hur de vuxna beter sig. Och det har man sett att små bebisar redan vid 4 månaders ålder så har de börjat förstå vad ger mig maximalt skydd i just den här familjen. Så ett bebisbeteende kan funka jättebra i en familj och samma bebisbeteende irriterar i en annan familj. Och då...
Men kan det också vara inom en familj alltså om man tänker att man har 2 föräldrar?
Ja, så kan det vara så att den ena föräldern blir inte arg när bebisen är arg. Mm. Men en annan förälder blir irriterad till exempel.
Mm.
Eller en förälder, ja, och det kan ju vara åt alla håll och kanter eller man ska säga. Mm. Att någon förälder, om barnet blir ledsen, så blir föräldern också ledsen och börjar gråta till exempel. Att bli smittad och kan inte hålla sig lugn. Eller barnet börjar gråta, vilket ju händer ganska ofta med små barn. Och då vissa föräldrar som blir irriterade, men sluta gråta och säger såna klämkäcka saker som det där var inte så farligt, det där gör inte ont, skärp dig och så vidare. Och sen så mellanvarianten är väl då kanske att man känner med barnet och förstår att barnet är ledsen, men ändå lyckas hålla sig själv så pass lugn att man ändå kan ta hand om barnet då. Så det utkristalliserar sig då, om man ska ta den enkla varianten, så kan man säga tre olika sorters anknytning som alla är designade för att för överlevnaden då. Den trygga anknytningen där barnet blir tillräckligt lyhört bemött så att den både kan få vara nära och bli lugnad, men också få ge sig ut i världen och utforska. Och sen finns den undvikande anknytningen där barnet ganska snabbt lär sig att föräldern gillar inte känslor. I princip kan man koka ner det till det. Mm. Den här föräldern gillar inte när jag är ledsen eller om jag är arg. Eller det kan ju vara att jag är glad. Mm. Att jag är för nyfiken, för framåt. Så det är inte specifikt de här känslorna, utan det kan även vara de här känslorna som vi tycker generellt sett är lite roligare eller vi tycker bättre om. Så att en undvikande förälder kan även dissa barns glädje och kreativitet. Och det är väl kanske ungefär 25% i västvärlden som har en sån stil. Och kanske 50-60% får den här trygga stilen. Och sen mellan 10-15% får motsatsen då till det undvikande. Nämligen att man blir känslostyrd istället. Så att om barnet är ledsen så kanske föräldern också blir ledsen. Och tappar tankeförmågan. Eller att föräldern redan innan barnet kommer är helt upptagen av sina egna känslor. Och inte får igång omsorgssystemet. Så att barnet måste vara väldigt krävande för att omsorgssystemet ska vakna. Så det är de tre.
Och då är det ändå, du märks ju, blir klängigt, kräver mycket. Ja, liksom,
påflugen.
Hela tiden är på. Ja. Och inte släpper och går ut och utforskar.
För att de barnen, om man tänker att det undvikande barnen måste försöka dölja sina anknytningsbehov. Och inte visa att jag vill vara nära dig. För att ändå få vara nära. Medan det klängiga, ängsliga barnet vet på något sätt då att om jag ligger på så kommer jag få en kram. Mm. Så om jag bara får min förälders omsorgssystem att vakna till så finns det något mysigt där att hämta. Så då ligger de på och är mera krävande och vill heller kanske inte lämna föräldern för att utforska. För att när de sen ska komma tillbaka vet de ju inte vilket humör föräldern är på.
Nej.
Så det blir säkrast att klänga sig fast.
Mm.
Mest hela tiden. Så de får ju då mindre av utforskande att ge sig ut i världen.
Mm. Medan de andra utvecklar då blir väldigt självständiga. Ah, eller kan bli för att liksom visa att jag klarar mig på egen hand.
Precis.
Och får på så vis kanske bekräftelse att du är duktig.
Ja.
Eller, just det.
Och den undvikande stilen kan man ju tänka sig stämmer lite med vår kultur.
Ja.
Också att vi ser det som bra att vara stark och bra att kunna bita ihop om känslor.
Ja, men vi har ju väldigt stark. Alltså jag brukar ibland skoja och säga att när man hänger med. Nu är det länge sedan jag hade småbarn, men nu är jag ju mormor också. Men det här, när jag fick min son, han är 20 snart. Då upplevde jag att det var lite så här när man träffades i mammagrupp. Eller föräldragruppen och bland kompisar och sådär, att det var lite SM i barn. Mm. Man pratade om hur stora de hade blivit, hur duktiga de var, hur självständiga de var. Och att det var lite såhär tävling. Vem har en unge som klarar sig så bra som möjligt utan sin förälder? Den vinner.
Mm. Och precis det där fenomenet kan man ju bli tydligt då när det gäller till exempel inskolning på förskolan eller skola. Att det är väldigt lätt att tänka att de barn som inte gråter när föräldern går eller de barn som är helt upptagna av bilar och dockor är de trygga barnen.
Just det.
För att vid en okulär besiktning eller när vi tittar utifrån så ser det ju väldigt
tekniskt.
Ja, men det ser ju väldigt liksom, vad bra det där är.
Just det.
Och då kan det ju bero på att det stämmer det vi ser, nämligen att de är igång i utforskande. Att det på riktigt är väldigt roligt och spännande. Och oj, vilka bilar det fanns här då. Så det kan absolut stämma. Det inre känslan i barn och det vi ser. Och att de bara vinkar hej då för att föräldern är rätt ointressant i det läget. För utforskandet är igång. Men det man kan se är att det kan också vara så att de här barnen som ser ut som om de utforskar egentligen är lika stressade på insidan och har lika mycket stresshormoner. Det här har man mätt med att topsa. Och kanske, nej, kan man ta nog inte blodprov, men topsa. Mm. Så man kan se hur mycket stress har de i kroppen. Och då ser man att en del av de här kavata barnen egentligen är lika stressade som de som gråter. Men de har lärt sig att dölja det.
Mm.
Och de har ju då också lärt sig på något sätt att det finns ingen som kommer trösta mig. Utan jag måste klara mig själv.
Mm.
Och då blir man ju självständig, fast det är ju egentligen bara en yttre självständighet.
Mm.
För de barn som gråter, där man kan säga att det är ju ändå, finns ju en funktion i det att väcka förskolepersonalens omsorg. Så att personalen kommer fram och frågar, oj då Pelle, är du ledsen, ska jag hjälpa dig? Så att de kanske då en kvart senare är lugna.
Mm.
För de har fått det de behöver.
Lugna hela vägen, ja, hela vägen igenom systemet.
Ja. Just det. Ja. Så att man kan inte, och det avråder jag ju verkligen från överhuvudtaget, att gå runt och iaktta andras barn och stämpla dem som otrygga eller
det ängsliga. Som är så kul.
Ja, jag vet, det är jättekul. Men det är väldigt, det är mer avancerat än vad det kan låta, ja, när jag presenterar det så här.
Mm.
Men det är inte säkert att det vi ser utanpå stämmer med den inre känslan.
Nej.
Och framförallt när det gäller då barn som blir duktiga på att dölja vad de känner.
Och då tänker jag så här att jag tänker spontant på det här uttrycket, it takes a village to raise a child. Ah. Själv, om jag då är själv har svårt för känslor och mitt barn utvecklar den här undvikande, då kommer jag ju inte att se. För då kommer jag vara så nöjd med att mitt barn håller sig lugn där och går iväg utan problem. Så då behöver jag ju andra omkring mig som ser och lägger märke till tecken då på att barnet kanske ändå är stressad eller mår dåligt på något vis.
Så det som är
väldigt komplext blir det, ju
det är jättekomplext.
När man rotar lite i det.
Och nu sitter jag och brottas med mig själv i huvudet så här, hur negativ ska jag vara? För å ena sidan kan man ju tänka att det du beskriver är ju det fina med att vi är gruppvarelser.
Mm.
Att någon annan faktiskt kan kliva fram och vara lite mer känslomässigt lyhörd. Och så kan man ju behöva tänka om man upptäcker att man har en partner som kanske är lite undvikande eller man tycker inte riktigt håller måttet, eller en före detta partner. Då kan man ju behöva peppa sig med tanken på att vi kan ge barnet olika saker. En förälder kanske är väldigt bra på att lugna och trösta. En annan förälder kanske är bra på att visa världen och peka, titta en traktor, nu går vi på kalas, nu åker vi berg-dalbana. Och barnet kommer då ändå få båda erfarenheterna. Även om det blir lite hårt behandlat kanske av berg-dalbaneåkaren och lite klemat kanske hos den som bara vill prata om känslor, så kanske det ändå blir good enough. Så det är
den positiva tolkningen.
Det är den positiva. Och plus att man också har sett att barn har förmåga och som man tror nu då, kanske knyta an till 5 personer. Och då får du ju 5 vuxna personers klokskap. Mm. Och det är klart att vi då kompenserar för varandras svårigheter. Men en sorglig sida också av att barn är så skickliga på att lära sig vad som behövs i en specifik miljö, det är att man har sett när man tar barn som har det svårt från sin familj och ska lämna över dem till ett familjehem, eller en fosterfamilj som man sa förut. Då man vet generellt sett att familjehem ofta har en trygg anknytning, så de föräldrarna har ofta väldigt goda möjligheter att vara lagom lyhörda eller tillräckligt bra. Ingen orkar vara jättebra. Det är liksom, behöver man inte ha som ambition, men tillräckligt bra, tillräckligt ofta. Då har man sett att de här barnen är så liksom förberedda på hur det ska gå till. Så att när familjehemmet kommer med sin kärlek och omsorg, så tar det bara, om det är 1 eller 2 dagar för det här lilla barnet att liksom lära av familjehemmet med de här kärleksbeteendena.
Men hur då?
Om lilla, vi säger att det är en liten pojke som placeras i en ny familj, och den pojken har lärt sig att ingen bryr sig om mig när jag ramlar. Ingen kommer trösta mig, ingen kommer ta hand om mig, jag är helt ensam. Och så kommer barnet till nya familjen och ramlar. För det gör treåringar då och då. Kanske blöder lite. Då kommer de här trygga föräldrarna antagligen rusa dit.
Mm.
För deras omsorgssystem går igång. Kan rusa fram någon förbipasserande också. Vi designade så. Men det där är ju inte det här barnet van vid. Det vet inte hur man tar emot kärlek. Så att barnet kommer liksom nobba de här kärleksinviterna. Ja. Och kanske titta bort, inte svara, vända sig om, bita ihop, göra allt det här som barnet har lärt sig. Och eftersom de här föräldrarna då är ganska lyhörda, så uppfattar de ju då att jaha, du vill inte bli kramad.
Ja.
Då kanske man nöjer sig med plåstret då.
Mm.
Och på några dagar så verkar det som att barnen då har liksom lärt om föräldrarna att jaha, Pelle vill...
De har liksom
vill...
skrämt iväg dem lite, eller vad man ska säga.
Då kan man säga att familjens föräldrarnas lyhördhet biter dem i baken på ett sätt. För att det blir då som att det finns en risk att de anpassar sig då till vad de tror, att ja, men Pelle vill inte bli kramad.
Just det. Det känner man ju igen. Alltså jag känner igen mig i det här. För jag har aldrig varit den som vill tränga mig på barn.
Precis.
Så det känns liksom, det krockar med hela mitt system.
Och där blir det ju då, det är precis det som familjehemsföräldrarna hamnar i.
Ja.
Att de blir ju lyhörda utifrån vad barnet signalerar. Ja. Så på kort sikt, just i den stunden, kanske de gör rätt. Men de behöver ju ändå om och om igen erbjuda sig.
Mm.
Och vet de, känner de inte till anknytning lite grann, och det börjar tack och lov komma mer kunskap i Sverige och finns mer kunskap, men om de inte vet att de nästa gång Pelle ramlar i alla fall ska fråga om de får krama, för efter 2 månader kanske han vill kramas, så kommer de liksom inte luras, för det här är ju inget Pelle vet om, men de kommer att hamna i att de upprepar hans mönster.
Just det.
Det finns en risk för det.
Men för annars är det väl så att det här systemet går liksom att jobba vidare med livet igenom.
Ja.
Att man kan tillägna sig, man kan lära sig att bli mer trygg i sina anknytningsmönster.
Ja, men eftersom hjärnan är föränderlig från början, just för att vi ska kunna anpassa oss till den flock vi hamnar i, eller familj eller samhälle, så är den föränderlig hela livet.
Mm.
Så att även om man då får en trygg anknytning, och man brukar säga att den mesta delen av de här mönstren bildas fram tills barnet kanske är 3 år. Men positiva erfarenheter efter det ändrar hjärnan och mönstren, och negativa erfarenheter gör också det. Så hela livet igenom kan vi försöka läka sår och må bättre, eller bete oss på ett sätt som, även om det känns konstigt för Pelle när han är 30, kommer det kännas konstigt när hans fru kommer och vill krama honom. Men om han har lite koll på det här, då kan han ju ändå tänka att ja, men de flesta andra vill ha en kram så här. Jag provar hur det känns. Jag provar att stå kvar när hon kommer och kramas, till exempel.
Mm.
Och då, efter ett visst antal kramar, om jag väldigt mycket förenklar det, så kommer hans, det här behovet av att backa undan, minska.
Mm.
Så att det finns en otrolig förändrings- och läkningskraft också i oss.
Och det här tänker jag i ditt arbete som terapeut, att du möter många med, som kommer och vill ha hjälp.
Ja.
Med just utifrån de här mönstren. Men vilka möter du oftast? Vilka är det som är mest benägna att söka hjälp, om man tänker de här 2 olika otrygga...
Trygga personer generellt sett. Nu, det här är ju väldigt förenklat.
Ja,
alltihopa,
det måste
men,
ju bli det.
Ja. Men trygga personer har ju oftast inga större problem att varken identifiera känslor och behov. Och inte heller så svårt, de litar på andra, att jag kommer få det. Det finns möjlighet i alla fall att få det jag behöver. Så att de vågar ringa 1177 och de vågar be om hjälp och be grannen om hjälp och så vidare. Så de kan ju mycket väl komma till terapi när livet blir för svårt. Man kanske har drabbats av någon annan ångestproblem eller utmattning eller någonting. Trygg anknytning är ju liksom ingen vaccinering mot livet. Alla råkar ju ut under ett liv för svårigheter. Så, men har du en trygghet med dig, att du tror att andra vill dig väl, så är det ju inte så stort steg att gå till husläkaren om du känner dig deprimerad eller gå till en terapeut. Så de kommer ju till mottagningen. Sen kommer ju också de som är ängsliga, alltså har det som kallas för ambivalent anknytning, som blir känslostyrda. För de får ju väldigt fin kontakt med sitt lidande. Det kan ju låta jobbigt, ja. men om du ändå liksom erkänner, gud, jag har ångest, jag är rädd, jag mår dåligt, jag orkar inte gå upp på morgonen. Om du kan liksom ha kontakt med det och inse att nu är det så här, jag vill inte leva, kan du till och med vara. Ja, då får du också möjlighet att hjälpa dig själv att ringa en terapeut eller gå till terapi. Så de kommer ju också. Och de är ofta väldigt roliga att jobba med, om man får säga så. Mm. För att de har redan kontakt med känslor. De kan hela den biten. Att förstå att man är arg eller skamsen eller rädd eller så.
Mm.
Men de har ju svårt för den andra biten då, att lugna sig, att byta känsla lite kanske, om man hårdrar det. Eller att göra en bedömning. Ja, jag känner mig rädd, men är det egentligen farligt? För våra känslor kan ju faktiskt lura oss lite. Så de kommer, och de är ofta väldigt, vad ska vi säga, terapisugna. Och har ju lätt för att knyta an, för de vill ju vara nära, de är vana vid det. Så att de liksom hoppar in i terapin och vi kan börja jobba ganska snabbt då. De som inte lika gärna kommer, utan ofta är hitskickade av någon arg.
Jag såg det framför mig.
Ja.
Frun eller mannen, ja. Liksom så här, nu ska du gå till terapi.
Exakt, eller en förälder som ringer om sitt barn kan det ju vara. Men ofta är det ju en jättemissnöjd, ofta ängslig partner. Som inte finner sig i den här torftiga känslofattiga miljön. De kommer ju ofta och vill lämna in partnern på rekondo och renovering. Liksom. Och de är ju lite knepigare att hjälpa. För att där måste först terapin då handla om att faktiskt få kontakt med känslor. Och då är det ju ganska vanligt att man faktiskt mår sämre av terapin.
Just
sikt.
När man börjar känna. Ja.
Så det brukar jag faktiskt säga till mina nya klienter då. Att det är inte konstigt alls om terapin under en period gör att du får mer ångest, blir mer orolig, kanske mer ledsen och hela det här.
Är det vanligt att man bryter terapin då?
Ja, alltså generellt sett så bryts, nu kan jag inte siffrorna, men i värsta fall kan det vara så att till och med typ hälften av alla terapier, eller i alla fall 75% av alla terapier avbryts. Av klienten. Så det är vanligt. Det är jättevanligt. Sen är väl terapeuter lite olika bra, om jag får säga så, på att förebygga
det
där.
Det vet jag.
så att ju bättre kontakt och ju mer du kanske pratar om sådana här faror, desto större chans är det ju att när klienten då, särskilt kanske den undvikande, vill avbryta, att den kanske ändå, man har gjort en överenskommelse om att när de känslorna kommer, dels när flyktkänslorna kommer, men också när de kritiska känslorna kommer. För undvikande personer är ofta väldigt bra på att vara kritiska. För det är ju ett himla fiffigt sätt att hålla
bort strategi.
Folk.
Ja.
Så då när de efter gång fem börjar känna att nej, men den här terapeuten är ju ingen vidare. Det här, vilket stolpskott liksom. Det här kommer aldrig leda till något. Jag känner mig ju mer deprimerad. Vad är det här för knäppt? Och så vill de ju avboka då bara och smita.
Ja.
Men har man då pratat om det, att det här är ganska troligt att det kommer hända. Och det ingår i terapin att du då ändå masar dig hit och säger till mig då, Elin, jag tyckte inte det var något bra förra gången. Eller jag känner mig inte bekväm. Eller jag mår mycket sämre nu. Så att det ingår om man jobbar utifrån ett anknytningsperspektiv, men även ur ett vanligt känsloperspektiv, så behöver man ju ta höjd för det här. För det är helt naturliga fenomen. Ängsliga personer kan också vilja göra slut. Mm. För om de blir väldigt känslostyrda och känner väldigt vanmakt till exempel och övergivenhet, att terapeuten kom 5 minuter för sent, den bryr sig inte om mig. Eller bara ägnar sig åt sin kaffekopp. Eller bara pratar om sina egna problem. Man ju ibland folk upplever sina terapeuter eller psykologer. Då kan de också vilja lämna. För att de tappar hoppet.
Mm.
Så att allt det här måste finnas med i terapiprocessen, att, att det här kan.
Men vad är det då man kan göra nu, alltså, om man misstänker då att ja, men jag kan se ett mönster här, att jag är den klängiga, den som har svårt att vara självständig och liksom så, eller om jag är den som tycker att min partner är liksom klängig och jag behöver mitt space och man behöver inte vara så mycket ihop eller så. Ja, så man kanske kan anta att aha, det kanske är har någonting med anknytningen att göra, man kanske kan se att så här har det varit i tidigare relationer eller så. Vad kan jag göra?
Det komplicerade svaret, eller, och som har mest forskningsstöd, det är att det finns två sätt att läka de här mönstren. Och det ena sättet är att hitta en trygg partner. För att då kommer du med tiden, inte första veckan, utan kanske efter 2 år någonting, bli mer och mer trygg, för att din partner är helt bekväm med sitt omsorgssystem och liksom visar vägen. Så att de av oss som har turen att ha en trygg partner hemma kan ju egentligen bara försöka följa partners väg eller vägvisning. Och man kanske inte ska gå hem och dumpa någon för att man tror att de är otrygga. Liksom. Men det är ändå ett sätt att bli mer trygg, att försöka omge sig med människor som är öppna för känslor men ändå kan lösa problem. Och det andra är att gå i terapi. Och det kan man få via vårdcentralen. Men då måste man ofta ha någon diagnos, depression eller ångest eller liknande. Om det bara inom citationstecken är att man liksom har jobbat i sin relation där och så, då kan det vara svårare att få hjälp av samhället. Men då kan man söka privat, om man har ekonomisk möjlighet. Då. Men sen har jag hela tiden sedan jag började intressera mig för det här haft någon slags förhoppning om att man borde ju kunna hjälpa sig själv genom att kanske läsa böcker eller förkovra sig. Men jag har inte riktigt vetat om det funkar, eller vad man ska säga. Jag har haft en förhoppning om att som du säger, om man förstår vad det är man håller på med, så borde det ju vara lättare att välja ett annat beteende. Men det finns inte alls lika stark evidens för att det skulle vara hjälpsamt. Men det finns lite ny forskning som visar att det som kallas för psykoedukation, det vill säga att en terapeut eller en lärare också för all del lär ut någonting, det verkar också kunna ge vissa resultat. Men de håller inte lika bra över tid. Men det är ju ändå en god anledning att prova. Mm. Det finns jättemycket bra böcker, min kanske, som är väldigt lättläst. Men sen finns det andra, mera komplicerade böcker. Det finns självhjälpsböcker.
Jag tänker att man kombinerar det här med en psykoedukation där man lär sig om, så att man förstår vad det handlar om, i kombination med liksom en bra, typ någon slags mental träning, där man får en guidning och lägger ihop det, tänker jag skulle vara idealiskt.
Ja, om man tänker mental träning, då får man nog ändå tänka att man gör att det är den kognitiva delen man jobbar med då, alltså tankedelen. Det man ser egentligen behövs är känslodelen. För att om du ska läka, särskilt om du har mycket svårigheter med dig eller många sår eller trauma med dig, då, de som har det, brukar man säga, de får både ängsliga skydd och undvikande skydd. Och det är en ganska sårbar, liksom fjärde grupp kan man säga, som verkligen har behövt de här skydden för att anpassa sig efter sina föräldrar. Men det blir jättejobbigt kanske sen som vuxen att liksom kidnappas av de här inlärda mönstren. Men de, nu tappar jag tråden, nu vart jag så långt.
Vi började prata om mental träning med
jättebra. Tack. De som då har mera sår med sig, det de egentligen behöver få av, tänker jag då, partnern, kanske nära vänner också, där man liksom älskar varann, fast kanske icke-sexuellt då, om man kan väl ligga med sina vänner också kanske, men det behöver finnas någon verklig liksom kontakt, kontakt. Så att det är sån känslomässig upplevelse man behöver då, av att bli älskad, sedd, lyhörd, bemött. Och därför behöver man också det man kanske mer får i terapi. Man kanske inte får kärlek av terapeuten, men man får ett känslomässigt hållande. där man där det egentligen inte räcker kanske med att prata och peppa.
Nej.
Utan man måste verkligen in och känna sin sårbarhet, känna utsattheten, känna att partnern eller terapeuten är med en i det här jättesvåra.
Mm.
Och har man sådana svårigheter så tycker jag nog ändå att man inte, att det inte är coach och liksom kanske kuratorsnivå på det jobbet, utan mera någon, ja, någon med legitimation egentligen.
Ja.
För att det kan ju riva upp väldigt svåra sår och kanske finns övergrepp eller misshandel och sånt i bakgrunden.
Mm.
Så där kan man ju också skilja mellan det som är sjukvård, eller man ska säga, trauman och psykisk ohälsa och lidande. Eller det som kanske mera är att jag är nyfiken, jag vill lära mig mer, lite jäklar anamma, jag ska stå emot de här gamla mönstren, jag kan också få bli kramad. Eller om man är ängslig, kanske mer på en vardaglig nivå liksom. Om man är väldigt ängslig och dejtar så kanske man bombar någon med sms, så att man då med hjälp av en coach eller någon kompis bara, nej, jag får bara skicka 2 sms. Ja. Jag måste hejda den här klängigheten och så. Så det beror ju på nivån av,
ja,
svårigheter.
Ja, såklart. Mm.
Tänker jag.
Ja. Men apropå din bok då, som jag tycker är... Som jag sa, håll om mig, släpp mig fri, om barns anknytning till föräldrar. Och sen så har du skrivit liksom, gäller barn 0-99 år. Ja. Det tycker jag är så roligt och så sant. För att jag skulle vilja sätta den här i händerna på alla nyblivna föräldrar. Eller alla som kan läsa överhuvudtaget. Ja. För att du har ju verkligen lyckats koka ner de här komplexa systemen och mänskliga villkoren till någonting som är väldigt begripligt.
Ja,
alltså, det är väldigt lätt att förstå och hänga med. Nu har jag ju läst och jag har ju samarbetat med en psykolog där vi tillsammans föreläste om bland annat anknytning och sådär. Så jag var kanske lite förhands, men jag är helt övertygad om att vet man ingenting om det här och så läser man din bok, så vet man väldigt, väldigt mycket mer och kan förstå dels hur jag ska bete mig med mina barn för att göra så bra som möjligt för dem. Men också hur jag faktiskt kan hjälpa mig själv om jag misstänker att okej, mina problem i mitt liv har med mina anknytningsmönster att göra.
Ja, men jag blir jätteglad när du säger så fina ord. Och det har verkligen varit min ambition med boken. Att det ska vara begripligt. Man ska inte behöva ha en doktorstitel för att förstå det här. Det finns jättemycket duktiga forskare för den som vill läsa sånt här i Sverige. Och jättemycket sådana intressanta böcker. Men den här boken hoppas jag nå den som inte vill gå en universitetskurs. Utan den som kanske har en liten bebis, som har en jobbig tonåring, som har en jobbig partner och så vidare.
Som har ett jobbigt jag.
Ja, precis. Eller som har jobbat med sig själv. Ja, verkligen. Att känslorna åker berg-dalbana, eller att man inte har kontakt med känslorna och känner sig tom.
Mm.
Liksom, ja, nedstämd, låg och så vidare. Så det var min ambition med boken, att kunna ge den här psykoedukationen så att några kanske kan hjälpa sig själv. För förändring också. Jag är ju i botten KBT-are faktiskt. Det kanske, anknytningsteorin kommer egentligen från den andra skolan. Just psykodynamisk det. Terapi eller skolbildning. Men i KBT så tänker vi mycket, hur kan jag hjälpa mig själv genom att ändra mitt beteende? Och då kan det vara små saker varje dag, både med sin bebis att le, men också med sin partner, eller som du säger, till sig själv, att vara snäll med sig själv, att trösta sig själv, acceptera känslor. För väldigt, väldigt många, både ängsliga personer, trygga personer och undvikande personer, är väldigt snabba med att försöka få bort känslor, och särskilt jobbiga känslor. Och då missar vi ju om det finns ett viktigt budskap i känslan. Men vi missar också då att ge den här omsorgen till oss själva.
Just det.
Att faktiskt säga, det är okej att du är rädd. Eller jag är rädd. Det är inte konstigt att du är rädd. Det är inte konstigt att du fick ångest. Eller att det liksom darrar till i hela kroppen eller vad det kan vara. Så att vi behöver ju ge den här omsorgen också till oss själva. Och gör vi det, om vi kan hålla oss själva krama oss själva. Jag brukar säga gulla. Mm. Gulla, klapp. Och jag har ju hund då, som hjälper mig lite i terapin. Och då, man kan tänka att man lugnar man en hund? Jo, men man drar inte en avhandling. Utan man klappar. Och det är samma med en bebis. Och det behöver vi också göra med oss själva. Och ofta, inte alltid, men ofta räcker det.
Mm.
Då lugnar sig känslorna. De har fått fram sitt budskap att det här är en svår situation till exempel.
Mm.
Och lyssnar jag på det, kan stanna i det en stund, så kommer ofta känslan klinga av.
Ja, och det där, nu på senare år har det kommit jättemycket spännande forskning kring just självmedkänsla, som ju är ett annat ord för det du beskriver. Mm. Och det var väl lite det jag var inne på när jag menar att mental träning är ett bra verktyg till det här, där man kan, för det första så kanske man är så stressad upp i varv så att man behöver hjälp att lära sig komma ner i stressnivå för att ens komma på tanken att inte agera ut på den känsla man har, om det är rädsla eller skam eller ja, men vad det nu är som dyker upp som är jobbigt. Och sen att lägga till den här acceptansen och att klappa om sig själv och göra det liksom. Jag har jobbat mycket med det, liksom att visualisera hur jag tar hand om mig, hur mitt vuxna jag tar hand om mig själv och möter mig själv i yngre versioner. Och det är så kraftfullt.
Ja.
Och när man väl har lärt sig tekniken och träna, alltså det är det man behöver träna det. In det för att det ska sitta i skarpt läge.
Precis.
Det är ju jättelätt att göra det liksom en söndag morgon när man vaknar och dricker lite kaffe och mår jättebra liksom och solen skiner. Men när det slår till, när man blir översköljd, liksom nästan drunknar i sina känslor, då behöver man ju verkligen ha tränat väldigt mycket för att det ska bli lite mer automatiserat. För det går, och det tycker jag är så hoppfullt alltså.
Ja, men och där, nu kommer jag på det här med 0-99. Det var ju därför jag skrev det. Att det här gäller, det här har vi med oss hela livet.
Mm.
Och om jag får koka ner det du beskriver nu, så skulle man ju nästan kunna säga att det obehagliga, det jobbiga lidandet, det är då vårt anknytningssystem vaknar.
Mm.
Och liksom talar om för oss, gör något. Det finns en fara här. Och designen är ju typ ett lejon. Som om det är ett lejon någonstans. Och sen så har vi omsorgssystemet. Och när vi är små så lånar vi det av någon annan. Men som vuxna behöver vi ju ha byggt det så att det finns i oss. Precis här som du beskriver. Så att vi kan lugna, kanske med olika tekniker, med andning. Men också med tankar. Det är okej, det är inte farligt och så vidare. Lugna och ta hand om oss. Och sen kunna också göra det som krävs.
Mm.
Kanske leva ändå sitt liv. Låta det fortsätta. Eller acceptera att nu börjar mitt liv vara över. Så.
Mm.
Och då måste man ju ha förmåga att stanna upp. Och det är det en klok omsorgsperson hjälper ju det lilla barnet eller en vän, en partner, en kollega att stanna upp och hinna förstå vad är det som händer.
Mm. Ja, nej men för jag ser, liksom jag har gjort det lite som en ordlek, men jag brukar se det här med självmedkänsla, att visa, att vara vän med sig själv på insidan, som jag också uttrycker som, att det lite kan vara, man kan se det som the missing piece liksom, i sitt liv, och att det är inte kört för att jag inte fick det någon gång när jag var liten, om det är så, om man kan misstänka att det är så, eller att man vet att det är så kan man faktiskt ändå ha hoppet att jag kan ge mig själv det.
Ja. Ja,
men att det krävs kanske en liten insats, och har man möjlighet att gå och få stöd hos en vän eller en terapeut, så kan det vara det bästa man har gjort i hela sitt liv. För det kan verkligen vara som ett före och ett efter.
Ja, men, och det beskriver ju många klienter. Dels så hamnar ju många i en sorg över att herregud, har jag levt 40, 50 år, 60 år. Jag har till och med haft 70-åringar i terapi.
Wow,
som liksom som blir väldigt, väldigt ledsna en bit in i terapin. När de liksom får syn på att jag har levt så spänt och oroligt och stängt. Och verkligen sörjer det då. Och sen när man har tagit sig, och det är samma där, den känslan behöver ju då få utrymme.
Mm.
Och levas ut. Så att det kan bli en lite jobbig period där då, att sörja det som man har förlorat. Men när man sen kommer igenom på andra sidan, så beskriver väldigt många ett lugn. Det blev lugnt. Mm. Och då, om man är anknytningsintresserad, så tänker man ju då att det är anknytningssystemet som har slagit av.
Ja.
Och behöver inte larma hela tiden och varna. Och då blir det lugnt. Inte hela tiden såklart, för sen kan det ju komma en buss som man måste vakna till liksom, ja. Och köra på en.
Ja, men precis.
Men det är inte aktiverat, man håller inte på med sina gamla grejer bara för att. Utan man tar till då kanske, ängsligt, klängigt beteende kan vara kanon. I vissa situationer, om du vill, till exempel partnern är slö och vill inte göra något. Ja, men på dem bara. Mm. Och nu går vi ut och går, nu gör vi något roligt. Så det kan vara jättebra. Och undvikande beteende måste vi kunna ha också, till exempel när vi arbetar. Tänk alla nu som jobbar med jättesvåra saker. Då måste de kunna stänga av känslorna och bara jobba på. Så det är inget fel i sig på de här skyddsbeteendena, men vi behöver kunna använda dem när de passar.
Just det.
Och om anknytningssystemet mer är av så blir det ju mer lugnt när det finns anledning att vara lugn. Och sen kan vi aktiveras när det behövs. När det kommer en fara eller liksom en verklig fara.
Mm.
Inte att ens partner vill ha en kram. Det är liksom oftast ingen fara.
Nej, just det.
Fast det inre larmet kan säga, oh, nu, det här var obehagligt.
Mm. Så. Ja, jag tänker nu, vi måste ju runda av. Åh, som alltid så vill jag bara fortsätta. Men om du på 4 minuter
ja.
Skulle ge något så här, om man har barn då tänker jag. Vad är det primärt jag ska tänka på i föräldrarrollen för att skapa så goda förutsättningar som möjligt?
Ja, det enda beteendet som man inte kan ta bort om man vill ge barnet en trygg anknytning, det är lyhördhet. Och då betyder inte det att man liksom måste lyckas vara lyhörd hela tiden. Det finns forskning som visar att småbarnsföräldrar som är trygga ändå missar över hälften av vad barnet vill. Så att det är ju liksom ambitionen att vara lyhörd. Sen kommer vi inte vara det hela tiden, vi blir trötta och arga också. Men ambitionen att vara lyhörd, att försöka förstå vad vill barnet, hur förstår barnet den här situationen och så vidare. Det är grunden. Och där får du ju också då lyhördhet inför känslor. Men och också lyhördhet, vad kan vara en bra problemlösning? För om jag får komplicera det lite till så kan man också tänka att det handlar om att ta hand om känslor. Men att också kunna lösa problem.
Mm.
Och beroende på anknytning då så kan man säga att man blir ängsliga blir känslofixerade och undvikande personer blir lösningsfixerade. Och det blir inte bra när man bara har det ena eller andra. Utan allra oftast med små barn eller med barn eller med överhuvudtaget. Så först försöka ta hand om känslan. Och när vi har förstått vad det handlar om, lugnat, bekräftat, trygga, då hämtar vi plåstret. Eller tittar på en traktor eller frågar, ska vi gå på en promenad eller något liknande då. Men de två beteendena behövs.
Mm.
Så.
Och då kommer jag att tänka på Sue Garrard som är en brittisk familjeterapeut och forskare. Hon har skrivit en bok som heter Kärlekens roll. Jag tror det var i den som jag såg citatet, kärlek och lyhördhet är inte samma sak. Och det tog jag till mig verkligen, för att det är alla föräldrar älskar sina barn, tokälskar sina barn, men vi kan ändå utifrån våra egna då anknytningsmönster och annat vi har tillägnat oss i livet ha missat en massa viktiga saker, och just lyhördheten är ju ofta en utmaning, och särskilt kanske i vår tid när vi är så lätt distraherade.
Ja, men och lyhördhet, alltså jag vet av erfarenhet att när jag pratar om det här så kan en del bli väldigt oroliga. Någon kanske lyssnar på det här och blir väldigt orolig och börjar fundera. Och herregud, jag har gjort massa fel och så vidare. Men lyhördhet kan också vara då att förstå att oj, nu blev det helt fel.
Mm.
Jag har skrämt mitt barn. Mitt barn är nu rädd för mig, vilket inte är bra. Och oj, vad måste jag göra då? Då är vi inne på problemlösning.
Mm.
Nu måste jag bita ihop. Liksom. Jag är fortfarande skitarg över att du pajar min padda. Men jag ser att du är rädd för mig. Och kom, vi blir vänner igen. Och det är ju den vuxnas ansvar att lugna rädslosystemet då.
Mm.
Och då har man sett att det finns utrymme att klanta sig. Och det finns utrymme att råka skrämma sitt barn. Det är ju inget jag rekommenderar, men jag tänker att de flesta av oss råkar göra det ibland. Så länge du reparerar och kommer tillbaka och kanske säger förlåt. Eller med äldre barn kan man ju behöva förklara varför man blev så rädd och sådär. Så lyhördhet, det finns ingen förälder som är det hela tiden, men tillräckligt ofta för att det ska bli den vanligaste erfarenheten barnet har. Då blir barnet tryggt.
Ja, så spännande. Jättetack Elin för att du ville komma hit, och eller jag fick komma till dig rättare sagt och prata om det här. Det gav bara mer smak känner jag.
Ja, men här har vi ett exempel på utforskande systemet. Det är spännande, vi har trevligt, man känner sig glad, det är roligt att lära sig saker. Då är vårt utforskande system igång, som också är ett viktigt mänskligt behov. Liksom.
Ja, jag älskar att vara i det systemet.
Ja, det är jättehärligt. Men sen kan man behöva vila lite efteråt.
Ja,
man
blir trött. Det är jätteviktigt. Ja, så det får tack. Vi göra nu.
Ja, det får vi göra. Och tack för att jag fick vara med. Det var jättespännande samtal.
Ja. Har du någon webbsida eller någonting som du vill skicka
med? Det har jag. elinlundberg.nu. Och där kan man läsa lite mer. Men man kan också gå en liten webbkurs gratis. Med ungefär 35 minuters föreläsning blir det. Som man kan anmäla sig till om man vill veta mer.
Härligt, det rekommenderar vi. Tack och hej.
Tack.